Det finns en kvinna som hade en fallenhet för allt inom kulturen och som med ett enormt driv samt pennan i handen tog sig fram i en annars mansdominerad värld. Det här är historien om hur en ensamstående mamma från Jönköping lyckades ta sig till en inflytelserik position och skapa en ny genre inom svensk journalistik. Det här är historien om Wendela Hebbe. Den 9 september 1808 föds Wendela Hebbe. Hon växte upp i Nässjö tillsammans med sina två yngre systrar Malin och Petronella. Familjen bodde i en stuga som låg nära kyrkan där hennes pappa Samuel Åstrand var präst. Han kallade sina döttrar för frågvis, näsvis och envis i en ordning som varierade. Men det går att misstänka att Wendela ofta var en frågvisa. Efter några år flyttade familjen till en annan prästgård och de bodde där tills Wendela var 20 år och pappan gick bort. Innan dess hann hon dock lära ut en hel del till sina döttrar. De lärde sig skriva väl och studerade naturvetenskap, språk, litteratur och musik. Bland träden och ängarna lekte de tre unga flickorna med huvuden fyllda av kunskap om allt från kometbanor till antikens hjältar. I deras samtid beskrevs dock denna föräldrastil som opassande. En kvinna kunde ju leva ett mycket bättre och lyckligare liv om hon slapp tyngas ner av kunskap.
Fostern var ovanlig när det gällde att uppfostra sina döttrar. Han lät dem studera allt det som annars pojkar fick studera.
Det här är Ami Lönnroth som länge jobbat som journalist hos bland annat Svenska Dagbladet. Hon är även ordförande i Wendelas vänner, en litterär förening som sprider kännedom om Wendela och de personer som fanns runt omkring henne.
Och han sket i vad de tyckte i de här Växjö domkapitel och sådana tyckte. Så att hon fick ju en väldigt bra utbildning, vilket kom att hjälpa henne senare i livet.
Efter att pappan gick bort så flyttade familjen till Jönköping. Det blev ett nytt kapitel i historien om Wendela, som nu var en ovanligt välutbildad ung kvinna. Hon var liten och smal, med bruna ögon och mörkt lockigt hår. Ett utseende som snarare såg typiskt italienskt ut än småländskt. Hon fortsatte vara intresserad av den konstnärliga kulturens många sidor, som sång, dans och poesi. Det var i Jönköping som hon träffade den 4 år äldre Clemens Hebbe. Han kom från en förmögen handelsfamilj i Stockholm och var välutbildad i juridik. 1832 gifte de sig och året efter fick den nu 24-åriga Wendela sin första dotter, Fanny. Familjen kommer sedan att utökas med två döttrar till, Tekla och Signe. Några år senare sattes dock relationen i blåsväder, då Clemens stod på tröskeln till en konkurs. Han hade gått in i affärer som han inte borde ha gjort och satte slut med en skuld på 180 000 riksdaler, vilken var en gigantisk summa. Bland annat hade 50 oxar sålts, med den enda haken att Clemens aldrig ägt några oxar. Han avslöjades skyldig till bedrägeri. Wendela var inte särskilt inblandad i hans affärer, men hon blev indragen i de rykten som gick om paret i Jönköping. Hon åkte även upp till Stockholm ett antal gånger för att försöka hjälpa i situationen. Konkursen gick dock inte att undvika. Och i detta svåra läge kommer Clemens att svika familjen genom att fly från sina problem. Året är nu 1839 och Clemens gav sig av till en okänd ort och kommer senare dyka upp i USA där hans liv fortsätter. Hur Clemens flykt gick till är svårt att veta. Men resultatet blev att Vendela lämnades ensam med 3 barn och inga resurser. Hon vände sig då till biskopen och kulturpersonen Esaias Tegnér, som hon först hade kommit kontakt med i barndomen. Under hela sitt liv kommer Tegnér sedan aggressivt försöka få Vendelas kärlek. Hon gav dock aldrig med sig och stod starkt emot hans påtryckningar.
Esaias Tegnér var ju då väldigt, minst sagt, intresserad av Vendela. Man kan säga att han stötte på henne, men hon avvisade honom väldigt artigt. Hon höll honom väldigt högt som poet och skald och nationalskald och beundrade honom enormt. Men hon var 26 år yngre och hon hade nog inte tänkt sig någon affär med honom egentligen. Men han lånade henne 100 riksdaler så att hon kunde sätta in en annons i Jönköpings tidning och starta en liten skola. Nu hade hon ju nytta av alla sina kunskaper.
Samtidigt som hon skötte sin privatskola så skrev hon även på sin första bok, Arabella. Men trots att hon hade fullt upp så fanns det en otålighet och Vendela vägrade nöja sig med det nya läraryrket. Hennes nästa stopp blev därför Stockholm. År 1841 gick en beslutsam Vendela Hebbe av båten från Jönköping. Hon var i huvudstaden med målet att ordna ett möte med Lars Hjärta, den radikala och politiska upprorsmakaren som 10 år innan hade grundat Aftonbladet, Sveriges första moderna tidning. Efter att Vendela året innan hade lyckats få sin novell Arabella antagen till Hjärtas nya läsebibliotek så hade hon genom brev försökt få kontakt med honom utan resultat. Så nu tog hon alltså ödet i sina egna händer. Exakt vad som hände under deras första möte är oklart. Men det slutade med att Vendela snart fick erbjudan om fast anställning på tidningen. Många kvinnor hade försökt innan henne. Men med kontraktet som Vendela skrev på blev hon Sveriges första kvinnliga yrkesjournalist.
Ja, man kan säga för det första att överhuvudtaget en kvinna blev journalist på 1840-talet. Det var naturligtvis otroligt, egentligen otänkbart. Men mycket är ju slump här i livet och en del var väl slump. Hon hade ju inte, säkert inte en tanke på att bli journalist. Jag tror inte ens yrkestiteln journalist fanns väl ännu inte. Man sa skriftskällare och skribent och sådär. Men att det blev så här, det var ju olika omständigheter som samverkade och på många sätt kan man säga att det är en slump. Hon blev inbjuden till detta och gjorde någonting bra av det. För hon var ju väldigt begåvad. Så att det var både litterärt och musikaliskt och sådär. Begåvad och tydligt. Och begåvad, socialt begåvad. Jag själv som gammal journalist vet ju hur viktigt det är att kunna knyta till sig människor. Att få människor som får förtroende för en och så, va?
Med en ny årslön på 1000 riksdaler, vilket var högt för en kvinna på den tiden, så kunde familjen flytta upp till Stockholm. 1840-talet blev Vendelas storhetstid. Den mångsidiga journalisten jobbade nästan outtröttligt med att skriva recensioner, böcker och artiklar. Normen på tidningens kulturavdelning var att skriva anonymt, vilket gör det svårt att veta exakt vad hon skrev. Ibland signerade hon med pseudonymen Liana eller med ett enkelt W, men oftast är det språket som avslöjar henne. Om en artikel är fylld av utländska ord, litterära syftningar och en spets av sarkastisk humor så är det vår huvudperson som skrivit dem. Förutom sina artiklar så var Vendela även delaktig som översättare för Hjärtas läsebibliotek, vilket var ett magasin med bland annat utländsk litteratur. Den välutbildade Vendela översatte från franska, tyska och engelska. Allt detta fick hon gjort, samtidigt som hon var en ensamstående mamma till 3 döttrar. Utanför porten till Stora Nygatan 21 samlades den liberala eliten inom litteratur och kultur. Det skulle alla upp till Wendelas arbetsrum som under kvällarna förvandlades till en litterär och musikalisk salong. Dessa möten kantades av musik, poesi och tankeväckande samtal. Så här låter det när dottern Signe minns tillbaka till kvällarna i sin biografi från 1919. Där hon satt med gitarren, späd och fin, med det bruna håret i tunga, naturliga lockar fallande ner mot axlarna och den varma blicken lyft, tedde hon sig för oss barn mera som en ande än som ett väsen av kött och blod. Vi avgudade henne. Det fanns dock ingenting sött, ingenting sentimentalt hos Wendela Hebbe. Därtill var hennes verklighetssinne för starkt, hennes intelligens för skarp och klar. På en betraktare av vår tid verkade hon så egendomligt modern. Hon hade mycket av vår tids kvinnliga förtjänster på samma gång som hon ägde så mycket av sin tids kvinnliga charm. Den Wendela som beskrivs var en kvinna i mitten av 30-årsåldern, mogen men ändå ganska ung. Fastän hon var en kvinna i sin tid så tog hon gärna hem män till sin salong för samtal. Bland dessa fanns Lars Hjärta som hon kom allt närmre och han skulle komma att bli som en extra fadersfigur i familjen. En annan var författaren och tonsättaren Lova Almqvist. Han var hennes granne och första vän i huvudstaden. De delade ett starkt intresse i musik och under kvällarna i salongen så sjöng Wendela ofta till Almqvists egna musik. Både Almqvist och Hjärta kommer att intressera sig i kvinnofrågan och kommer försöka lyfta kvinnor till självständighet. Det går att anta vilken sorts person Wendela var genom att de valde att ha de båda i sin närhet. Själv verkar hon inte ha haft något politiskt intresse i kvinnofrågan, utan var istället engagerad i de sociala orättvisorna och de fattigas elände.
Hon själv tände ju liksom, kan man säga, på de filantropiska idéer som liksom kom under de här så kallade pauperismens år, de fattiga åren, då det var nödår. Det var väl närmast svält på sina håll. Skördarna hade slagit fel och det här härjade epidemier om kolera och tuberkulos och till och med malaria. I detta så finns ju då en del människor som upptäcker att folk far illa.
Wendela engagerade sig i frågan. Idén om ett skyddssyskonförbund hade kommit upp med planen att barn från familjer som hade det bättre ställt skulle ta sig an barn från fattiga familjer. Wendela skrev ett antal artiklar om detta där hon stöttade idén. Men det var inte genom dessa artiklar som hon skulle ge sitt största stöd. Den 21 januari 1846 hittar man i Aftonbladet ett reportage med rubriken Arbetarkarens hustru. I den skrev Wendela så här. Om mannen var senfärdig och långsam av sig, så var hans hustru så mycket raskare och förslagnare. Hon var, så som en viss stor man sade om en viss kvinna, den enda karen i familjen. Hon var det som på starka skuldror var alla de andras väl och ve. Hon var det som tidigt på morgonen borgade brödet och dryckat, vilket vid uppvaknandet skulle stilla de andras hunger. Och därefter gick att med osparda krafter tillkämpa sig sin 24 skilling och maten. Vilken hon senare dock till stor del gömde med sig hem till barnen. Ty sade hon, man behöver icke äta sig proppmätt för att kunna leva. Många anser att detta är Sveriges första socialreportage. I ett år hade Wendela följt en fattig familj. Huvudpersonen var mor Britta, som genom sitt hårda arbete försöker försörja hushållet. Berättelsen avslutas med att Britta har brutit foten och till följd är hela familjen riktigt illa ute. Vendela vädjar därför till läsarna att skänka en slant, vilket man kan läsa att många sedan gjorde i den 2 veckor senare uppföljaren med rubriken Mor Britta i sin lycka. Förutom berättelsen om Mor Britta skriver Wendela ett antal socialreportage mellan 1846 och 1850. Det har rubriker som En fattig kvinna och Krigarens änka. Genom att besöka huvudstadens fattigare områden skrev hon detaljrika och känslosamma personporträtt om hur det längst ner i samhället levde sina liv. Avsikten var framförallt att offentliggöra detta elände som så många, i synnerhet kvinnor, levde i. Genom sina socialreportage gav hon utrymme och en röst till en grupp som tidigare skjutits i skymundan. Reportagen avslutades alltid med adressen till personerna och en uppmaning om att skänka pengar om man hade det bättre ställt. Dessa reportage skrevs i en tid då Sverige åren innan drabbas av missväxt och hungersnöd. Barnadödligheten var mycket hög och många kvinnor levde i misär eller som prostituerade. Dock höll det svenska samhället på att liberaliseras och moderniseras på många sätt. Huvudpunkten i den tidens liberalism var föreställningen om människans egenvärde, en tanke som nu känns självklar. De fattiga och sjuka hade tidigare inte fått särskilt mycket hjälp då de betraktats som svaga och mindre värda. I Wendelas socialreportage framställs de istället som medmänniskor. Detta var hållet som samhället höll på att skifta mot, där man skulle se det som sitt ansvar att ta hand om det som hade det sämre ställt. Wendela och hennes krets av vänner var mycket delaktiga i detta skifte.
Hon gjorde en insats som var väldigt stor då. Och kan man säga, hon la ut ett spår där att den här sortens engagerad journalistik överhuvudtaget kunde göras och kunde göras om. Även i hennes eget Aftonblad senare. Men hon var länge ensam i sitt slag, kan man säga. Om den här sortens journalistik. Så visst var hon var i högsta grad delaktig i detta filantropiska arbete. Och en förebild till kvinnor som sen kommer göra likadant senare. Kvinnliga journalister. Till exempel en som heter Gerda Marcus på Svenska Dagbladet vid 1900-talets början, som ingick i samma gäng som Elin Wägner. De kallade sig den så kallade penskapsgenerationen. Där var det flera som gjorde sådana här aktiva hjälpinsatser, precis som Wendela var den första att göra. Och det var nog ingen tillfällighet att det var kvinnliga journalister som liksom tog sig an, gjorde så engagerad journalistik att de till och med själva liksom blev nästan en välgörenhetsinrättning.
De decennier som kommer efter Wendelas storhetstid under 1840-talet blev svårare för henne. Kontraktet med Aftonbladet tog slut redan 48. Och trots att hon som frilansare fortsatte skriva för tidningen så var det en ekonomisk säkerhet som försvann. Wendelas hälsa försämrades även när hon i början på 1850-talet fick reumatism. På detta läggs även att den nu 43-åriga Wendela blev gravid. Trots att hon på papper fortfarande inte var skild från Clemens Hebbe och att Hjärta levde i ett äktenskap så fick de tillsammans sonen Edvard. Hjärta hade länge levt ett liv där han hade omsorgen om 2 familjer. Bland annat genom att hjälpa Wendela och hennes döttrar ekonomiskt. Åren efter att sonen Edvard föddes så pendlade Wendela mellan Stockholm och Berlin där sonen bodde. Hjärta var framförallt involverad i Edvards utbildning, men de båda dolde dock hans bakgrund. Och ingenstans förklaras hans existens. Under denna tid blev det svårare för Wendela ekonomiskt och hon vände sig till sitt teaterintresse. Av hennes originalarbeten upptogs 4 stycken och pjäsen Dalkullan sattes upp på Djurgårdsteatern 1858. Det blev ingen stor succé, men recensionerna var huvudsakligen berömmande. När Vendelas äldsta dotter Fanny fick barn fanns det en ny målgrupp att skriva för. Mormorn Vendela kom då in i nästa fas av sitt författarskap, vis- och sagoperioden. Hon skrev uppemot 40 berättelser om djur. Hennes första sagosamling, med namnet I skogen, har kommit ut i 3 upplagor genom tiden. De 2 sista på 1900-talets början, där den var del av bekämpandet av vetenskapligt djurplågeri. I början av 1875 försämrades Vendelas hälsa ytterligare. Men trots att kroppen började svika henne så var hon livlig och arbetsam. Hon skriver fler sagoböcker. Nu om det övernaturliga som alver, tomtar och feer. Så här beskrev en gammal vän till Vendela henne på äldre dagar. Jag tyckte mig sällan ha sett något så vackert som denna silverhåriga gamla kvinna som hade hela ungdomens eld kvar i sina mörka, blixtrande ögon. Jag är inte endast ungdomens utan också snillets, vars heliga låga hon lämnat i arv åt sin dotter. När ögonen inte längre dög till läsning och skrivning började den ständigt aktiva Vendela göra lappmattor. Men hon hade även hittat ro. Hon var nöjd med att sitta inne i lägenheten i Stockholm. Och när hon på somrarna var på landet kunde hon sitta på verandan och kolla på fåglar i flera timmar. Vi börjar nu närma oss slutet av 1800-talet. Vendelas många vänner, som hon tidigare bjudit hem för musik och samtal, gick bort en efter en. Många av dem hade hon kontakt med fram till att deras liv tog slut. Hon levde även längre än sina 2 yngre systrar. Efter en sommar ute på landet går Vendela Hembe bort den 27 augusti 1899, då 90 år gammal.
Hon mot alla odds kan man säga tog sig fram. Hon tog sig fram till en position från att ha varit en liten en övergiven trebarnsmamma utan försörjning i djupaste Småland till att bli den Sveriges största tidnings viktigaste kulturmedarbetare och smakdomare och också initiativtagare, den första som gjorde sociala reportage i svensk press. Det är en enorm position hon lyckades skaffa sig vid unga år också, vid ganska unga år. Hon var 33 år när hon kom till Stockholm med 3 småförsörjda barn. Det är en otrolig sak som hon gjorde i denna tid som ju på många sätt inte gav kvinnor särskilt stort utrymme. Så att vi ska minnas henne både för det hon gjorde och innehållet i det hon skrev, tycker jag, i synnerhet hennes socialreportage.